Ingvar, det är jätteroligt att ha dig här. Många har hört dig förut och känner dig väl. För de som inte gör det så vill jag säga att Ingvar är psykiater och en av dem som tidigast började arbeta med posttraumatiskt stresssyndrom och en av dem som kan någonting om det här bäst, tror jag, i landet. Du har gjort fantastiskt viktigt arbete för många patienter och för oss i Rosengrenska, men också har du den här vetenskapliga bakgrundskunskapen och följer forskningen inom området posttraumatiskt stresssyndrom. Så det ska bli väldigt spännande att höra lite om vad som händer nytt inom området. Välkommen.
Ja, det är roligt att få komma hit och prata om det här. Och det här ska ju handla om rätt till sjukvård. Men rätten till sjukvård innebär också att en patient med en diagnos och en sjukdom får rätt diagnos ställd och får rätt behandling. Men när det gäller det här området, posttraumatiskt stresssyndrom, så är det inte så. För att tyvärr finns det väldigt mycket okunskap om det här tillståndet inom vården. Man ser det inte, man missbedömer det, man felbehandlar, man negligerar och tycker att det här är inte så allvarligt. Men det här är egentligen en av de allvarligaste diagnoserna man kan få. Jag försöker följa vad som händer här och har läst på nu den senaste forskningen inom området och ska ha lite grann utblickar över det här ämnet mer än vad jag har gett tidigare. Så att jag har försökt sitta ner igår i alla fall och sammanfatta det hela och ägnat några timmar åt att tänka till det hela. Rent allmänt kan man säga att det här är en diagnos som då inte är så ovanlig. Man räknar med att diagnosen posttraumatiskt stresssyndrom, män har ungefär 5% livstidsprevalens och kvinnor cirka 10%. Det vill säga, jämfört med depressionssjukdomen som är den vanligaste sjukdomen, så är det här kanske bara en fjärdedel av detta. Men det är ändå en stor del av människorna i ett samhälle som drabbas av de här sjukdomarna. De här bilderna förresten, kan du lägga ut dem på hemsidan eller något sådant? Ja, för att som du slipper skriva av alla sådana här siffror. Här är en liten bild som handlar om då chansen att kunna få det här. Både hur prevalensen är då för olika typer av händelser, men också risken att drabbas av det när man är utsatt för någonting. Väldigt många har sett trauman. Ja, den var dålig. De har alltså inte varit med i detta, och det är en av de vanligaste orsakerna, åtminstone för män, att drabbas av posttraumatiskt stress. Olyckor, andra hot när det gäller vapen, fysisk eller attack eller hot skapar en del. Män har en del varit ute i kriget. För kvinnor så är ju våldtäkt väldigt vanligt. Men intressant att män som utsätts för våldtäkt, sånt händer också, där risken för posttraumatiskt stress är större än hos kvinnor. Och det är alltså inte bara krig och flyktingskap som skapar en sån här sak, utan alla typer av hot, alla typer av allvarlig hot mot människan och individen kan skapa de här reaktionerna. Och det är det som gör att det här är så pass vanligt. Kvinnor som utsätts för sexuell våld, framförallt i barndomen, är en viktig del, och inom psykiatrin faktiskt en väldigt viktig del, men klart underdiagnostiserad. Ska man titta på den här diagnosen, så det som står här, det är egentligen för gammalt. Och hela det här begreppet som nu tillkom då i slutet på 70-talet, efter Vietnamkriget, när hemvända soldater inte blev friska och som har försökt få ihop en diagnos. Men detta är under utveckling, och vi räknar med att nästa år så kommer det att bli en ny DSM-5, och då kommer det här att skrivas om ganska mycket. Men i den diagnos som vi har så ingår det att man ska ha upplevt någonting traumatiskt, och man ska ha reagerat ganska så kraftfullt på det hela. Vad som inte kommer fram där tillräckligt mycket är att upprepade små trauman är oerhört viktiga för att skapa det här. Den som en gång har upplevt ett trauma har oerhört mycket lättare att drabbas av något nytt igen. Och det här är en viktig sak när det gäller vår asylprocess. Människor som varit utsatta för trauma i hemlandet kommer hit, mår ganska väl och upplever nya trauman här i form av en asylprocess som rimligtvis borde man kunna klara av. Men har man då något med i bagaget så reagerar man väldigt kraftfullt på det här och det kan skapa en förstärkning av det ursprungliga symptomen som då är påtagligt som är viktig. Och det här är en av orsakerna till att många då i asylprocessen, framförallt efter många negativa reaktioner, drabbas av svår posttraumatisk stress. Vad som är grunden i det här, det är ju att man har då återupplevande. Man har återupplevande på dagarna i form av tankar och på natten i form av mardrömmar. Flashbacks som är en viktig del av det hela. Och det här är en väldigt intressant sak för att det tycks som om de här tankarna, känslorna, när man drabbas av det här går in i hjärnan på ett onormalt sätt och skapar onormala reaktioner. Vi vet där att har vi ett normalt fungerande stressförsvar med kortisolreaktion i form av stress, ja, då skyddas vi lite grann för att drabbas av det hela. Men är de här systemen dåliga när vi får för lite kortisolsvar i samband med en stressupplevelse, då är risken för att drabbas av de här reaktionerna större. När vi får ett posttraumatiskt stresssyndrom så är det alltså någon form av biologisk förändring i hjärnan som kommer i samband med detta stora trauma. Och utan de här biologiska förändringarna så drabbas vi inte av det här utan det blir vanliga reaktioner. Så det är ett fel sätt för hjärnan att reagera, ett sätt som man försöker skydda sig mot. Men när det kommer in så blir det alltså svårt. Och det är den här förändrade biologin som är en av hörnstenarna i det hela. Och som är viktigt att ha i minnet att detta rör sig inte bara om förändring av tänkandet. Utan det rör sig om förändring av grundläggande biologiska mekanismer i våra hjärn. Ja? Nej, det kan vi inte. Man försöker mäta detta, jag kommer tillbaka till det lite senare, men vi kan inte mäta, vi har inte möjlighet att kunna se det. Hjärna är inte ett organ som man kan mäta på samma sätt som andra. Det fordras väldigt speciella mätmetoder för att kunna göra det. Vad som händer i hjärnan är ju att vi får allt för kraftfulla tankar och allt för kraftfullt ångestladdad association till det här. Och den människa som drabbas av det här för att skydda sig själv och för att skydda sig mot ångest. Och att skydda sig mot ångest är något som är det mest grundläggande som vi har. För ångesten är kanske den svåraste plågan en människa kan drabbas av. Ångesten är svårare än den fysiska smärtan. Själens smärta är kraftfullare än vad den fysiska smärtan är. Och man undviker allt som kan skapa ångest. Att tänka på det här, att nämna detta, att komma i närheten av tankarna, det är sådant som gör att man mår dåligt och därför undviker vi allt det här. Och det är därför de som kommer från ett trauma och söker asyl, så nämner man inte de här sakerna som ett skäl till att få uppehållstillstånd. Då är jag tvungen att nämna och berätta om det som jag inte vill berätta om som gör att jag mår dåligt. Och under de mer än 15 år jag håller på med det här så är detta i stort sett regeln att de trauma som människan då har varit utsatt för, de nämns inte utan det kommer fram först långt efter, kanske i slutet av en asylprocess efter flera negativa beslut. Och det är naturligt. Och även om man då ifrån Migrationsverket försöker att fråga efter det här, så har man där inte tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet för att locka fram det här. Det fordras att man ställer rätt frågor, men det fordras också en rätt miljö och en rätt kontakt, en djup kontakt för att det här ska fungera. Och det är en sak som är oerhört viktigt att tänka på, att det kan finnas svåra posttraumatiska stresssyndrom hos människor under en lång process utan att det kommer upp till ytan, utan att man ser det, och då misstolkar man i stort sett allting. Lite grann av de här biologiska störningarna kom fram då. Sömnstörningar som kommer fram till sedan. Irritabilitet. En emotionell abilitet. Som är en del av störningar i våra pannlober. Koncentrationssvårigheter finns där också. Och att man reagerar som väldigt kraftfullt på ett onormalt sätt. Och jag kommer tillbaka till vad detta egentligen beror på. Det här är de diagnostiska kriterier vi har idag och som vi ändå måste försöka använda. Men vi ska vara medvetna om att de diagnosregler vi har, de är inte fullständiga och det fattas en hel sak. Något nytt som har kommit här är något som kallas för komplex posttraumatisk stress. Som man då skulle uppleva om man varit väldigt, väldigt lång tid utsatt för trauma. Månader eller år av svåra trauma. Och vad man lyfter fram där, det är att man kan få betydligt mer kraftfulla reaktioner. Det är då en depressivitet som är påtaglig, självmordstankar, irritabilitet, aggressivitet, men också påverkan då på kognitiva funktioner som koncentrationsförmåga och en rad riktigt, riktigt svåra saker. Det är sånt som vi har sett, men det är sånt som inte har funnits med i de diagnostiska kriterierna och därför har det varit svårt att kunna uppfatta det som en del av sjukdomen. Jag vet inte om det här kommer att finnas med i de här nya kriterierna, men det finns en del som tycker att man bör plocka in det här på ett lite annat sätt. Och vad det här är då ett tecken på och som man ska tänka på, det är att vi har då olika grader av posttraumatisk stress. Och diagnosen som sådan säger väldigt, väldigt lite om hur svårt en sjuk en människa är. Vi kan ha posttraumatisk stress som är väldigt lätt, som man kan säga subklinisk. Man fungerar till synes en helt vanlig vardag och det händer ingenting alls. Men när vederbörande blir sjuk, kanske drabbas av en djup depression, kanske drabbas av en demenssjukdom eller något annat, ja, då kommer det här fram till ytan. Och i mitt vardagliga arbete som äldrepsykiater så ställer jag rätt ofta diagnosen posttraumatisk stress hos människor som har varit då årtionden inom psykiatrin utan att ha fått rätt diagnos. Jag hade en sådan nu häromdagen som är långvarigt svårt sjuk, fungerar förfärligt dåligt och har haft djupa trauman. En sån här kvinna som kom från Finland som flyktig var hit i Sverige och rycktes upp från föräldrahemmet här hit i Sverige och sen tillbaks till Finland, rotlös i stort sett överallt och djupa svåra trauman samman med det här. Och nu på ålders höst både alkoholmissbruk men också en djup ångest, och grunden till allt det här är det posttraumatiskt stresset. Syndrom. Utan rätt diagnos så får man aldrig rätt behandling. Men en sån här sjukdom kan alltså ligga under ytan, man kan fungera, men det kan komma upp samman med på lätta sjukdomar, inte mycket att bry sig om, det kan man hantera. Måttligt sjuka, det vållar en hel del problem, och ett svårt posttraumatiskt stresssyndrom, det är en sjukdom som i stort sett påverkar hela individen så att man blir totalt sjuk, totalt insufficient och är beroende av andra människors hjälp för att kunna överleva. Så inom det här spektrat posttraumatisk stress finns oerhört mycket svårigheter, och det finns inte med i grundkriterierna, och det är något som man måste tänka på och ta hänsyn till. vad vi ser där, vad man ser som kliniker, det är att det blir en feldiagnos. När man har panikångest som gör en egen sjukdom, så kan det vara ett uttryck för en posttraumatisk stress. Depressiva symptom kan finnas vid posttraumatisk stress som uppfyller då väl kriterier för egentlig depression, så kallas en depression och behandlas därefter. Och då missar man själva grundorsaken. Och tyvärr är det så i många av de intyg som skrivs av en icke-kompetent läkare, så ser man då bara de här symptomen och kallar detta för en depression. En depression kan behandlas, där kan man bli frisk och man kan återvända, alltså inget skäl till uppehållstillstånd. Och skriver man sedan ett annat intyg med rätt diagnos, så får man till svar att det är då olika uppfattningar om det hela, och Migrationsverket väljer ju alltid att tolka på det mest för de positiva sättet, det vill säga att man kan utvisa. Så det är viktigt att man, när man skriver intyg, att man går till grunden och har tillräckligt mycket kunskap. Annars så kan ett sådant intyg många gånger vara till skada för individ. Det är problem att hitta de här diagnoserna, för att symptomen kommer inte fram spontant. Man kan sitta och prata med en sån här person ganska så normalt, och det kommer inte fram någonting, för vederbörande nämner ingenting om vad det här är. Och att det kan visa sig ångest och depression, det är också en orsak. Och den som träffar sådana här människor måste alltså ha tillräckligt mycket kunskap för att ställa rätta frågor, för att ana att här ligger något annat bakom. Panikattackerna som kommer, där kan man fråga när kommer de, i vilken form. Är det mardrömmar och nattlig panikattack, ja då kan man misstänka posttraumatisk stress. När det gäller depressiva symptom, så brukar jag säga det att vid en endogen depression, där ligger stämningsläget ganska så jämnt och ändrar sig väldigt lite. Har vi depressiva symptom vid posttraumatisk stress, så varierar detta upp och ner under ett samtal. Stundtals är man fullkomligt förtvivlad, stundtals är man lite bättre. Och den här variationen i stämningsläget, den gör att man ska misstänka att det är något annat som ligger bakom. Det är sådana här kunskaper om det hela, sådana här klinisk kunskap, som är viktig för den som närmar sig det här, för att se och kunna känna igen och veta vad som ligger bakom, och för att kunna ställa rätta frågor. För ska man hitta det här, så måste man ställa som specifika konkreta frågor. Själv brukar jag alltid utgå ifrån sömnstörningen. Att berätta om hur mycket man sov på natten, det saknar all känslomässig laddning, och där får man ofta ett gott svar. Sover man 4-6 timmar, då är inte situationen så svår. Sover man 1-3 timmar, ja då mår man faktiskt väldigt dåligt, och då vet man oftast från början att här är det svårt posttraumatiskt stresssyndrom. Det gäller bara att kunna få fram detta på riktigt sätt. Så det gäller att ana att det ligger något bakom, det gäller att förstå det här. Ofta är det bra att fråga varifrån vederbörande kommer, att kunna leta lite grann efter trauma, kanske ana att det är något som finns där, och sen ifrån detta kunna krypa fram. Och det är den enda vägen egentligen man ska gå. Men saknar man kunskap och ställer inte rätt frågor, så kommer patienterna gå ut genom dörren igen utan att man får en rätt diagnos. Och då får man ingen rätt behandling, och då får man heller inte den sjukvård som man faktiskt borde ha fått. Så det här är en av de svåra sakerna när det gäller att kunna hitta de här människorna och ge rätt behandling. Det är att föra ut kunskap om det här tillräckligt mycket. För det finns en brist i utbildningssituationen, och det finns en... När jag gick utbildning så fanns inte den här diagnosen alls. Och även de som går utbildning idag får inte lära sig tillräckligt mycket om det hela. De skulle behöva ha några kvällars provtjänstgöring på Rosengrenska, de som gick psykiatrikursen. Det hade nog varit väldigt nyttigt. Det finns, man kan säga, olika bilder som man kan se de här. Och det kan vara bra att ha de här bilderna framför sig när man träffar de här patienterna. Men de som har lite mer uttalade symptom. Ja, de som är då färgade av återupplevande mardrömmar, det är rätt så lätt att kunna ställa diagnos. Vi har andra som ter sig mer som depressiva med självmordstankar och som också går att få fram. Vi har den inaktiva bilden, de som drar sig undan ensam med sina tankar, oftast i återupplevanden. Ibland så när jag pratar med människor och frågar vad gör du på dagarna? Ja, ibland kan du vara ute och gå. Frågan händer ibland att du går, du vet inte vart du går, nästan svårt att hitta hem. Och säger de ja. Ibland i fall så sitter de bara hemma i ett hörn och är utanför social gemenskap. Och då alltid med sina återupplevanden. Och för mig är de här apatiska barnen en del av den här, man kan säga, inaktiva bilden när man drar sig undan. Och det är ett mönster som man ser också hos vuxna, även om där den här totala apatin är mer sällsynt. Men jag har sett då sådana apatiska människor, en kvinna, hon pratade inte på 3 månader och fick då matas och ledas till toalett och allting sådant som var helt borta från verklighet, men kom tillbaka i alla fall delvis senare. Vi gör också en annan bild som kan vara viktig att tänka på och som man glömmer bort, att vid en svår posttraumatisk stress så har man en överaktiv bild, ständigt sysselsatt, kan inte sitta still. Man gör alltid någonting. Och många av de här som då är företagsamma och som är mycket, mycket verksamma på olika sätt är människor som kommer hit till Sverige med olika typer av trauman. Men genom att vara sysselsatt så glömmer de det här. Och sysselsättningen, aktiviteten, gör att man håller sina återupplevanden borta. Och så länge man orkar vara sysselsatt så klarar man sig. Men den dagen man inte orkar vara sysselsatt längre så växlar bilden plötsligt. Och man kommer in i en inaktiv bild där man bara blir sittandes och allting blir väldigt svårt. Och den här växlingen mellan den överaktiva och den inaktiva kan vara vara snabb och kan förvåna om man inte vet vad som ligger bakom. Även i andra sammanhang kan sån här påtaglig överaktivitet leda tanken att det här kan finnas en posttraumatisk stressbild. En annan aspekt som är väldigt viktig och som inte har lyfts fram så pass mycket tidigare, så är det den påverkan som posttraumatisk stress har på våra kognitiva funktioner. Och i det här arbetet från 2002 så har man läst igenom de arbeten man hittade om neuropsykologiska test i posttraumatiskt stresssyndrom. Man hittade 19 stycken och 16 rapporterade att man hade påverkan. Det var på minnesfunktioner, men framförallt är det på det vi kallar för exekutiva funktioner. Och man har tittat upp på volym och hippocampus och fått viss association då till minnesproblem. Men det finns klara exempel på att kognitiva funktioner påverkas på ett negativt sätt vid posttraumatisk stresssyndrom. Men det man beskriver här är långt ifrån den bild som man ser hos en del av de här svårt sjuka människorna. Och när nu då förra året kom en artikel där man tittar på exekutiva funktioner och minne vid posttraumatisk stress i Bosnien på krigsveteraner som var en betydligt svårare grupp. Så får man fram det som att då the study disclosed pervasive cognitive impairments. Det är alltså massiva kognitiva störningar med en kraftfull storlek. Med uppmärksamhet, arbetsminne, exekutiva funktioner. Och nivån för den här funktionsförmågan, det är alltså inne i, man kan säga någonstans mellan måttlig och svår demens. Och det här arbetet visar att vid tillräckligt svårast posttraumatiskt stresssyndrom kan vi alltså få en så kraftfull störning av mentala funktioner att man inte längre kan klara sig själv utan är beroende av andra för sin dagliga överlevnad. Och det här är något som vi har vetat, men det är något som man då har bortsett ifrån en hel del. Vad kommer det sig, vad vet vi om bakgrunden till det här? Vi vet att på magnetröntgen så kommer hippocampusformationerna som sitter då innanför tinningloberna här och som har att göra med minnesfunktioner, de kommer att minska. Tittar vi på hjärnavbildning och tittar på hur aktiviteten finns, så kan man säga att nucleus amygdala, som har att göra mycket med känsloreaktioner, med ångest, där har vi en ökad aktivitet och en minskad aktivitet i frontala områden, men man är inte riktigt på det klara med hur det är. Men det har att göra mycket med ångestreaktioner. Däremot, de här bakgrunden till de exekutiva funktionerna, vi vet att det finns i våra pannlober och det är de viktigaste, men där har vi väldigt svårt att kunna se och kunna avbilda det här, och där finns fortfarande viss osäkerhet. Man har hittat då ett par studier korrelation mellan skador på hippocampus och kognitiv störning, och det är alltså minnesfunktionerna. Vad vi tror här och vad som ligger bakom det hela, det är våra stressreaktioner. Jag sa förut att stressreaktion var viktig för att förhindra uppkomsten av posttraumatisk stress. Men kronisk stress och hjärnan kan leda till skador på hjärnan. Vi vet där att vid posttraumatisk stress så är det en del knepigheter. Vi har en låg nivå på morgonen. Vi har låg aktivering under morgonen, vi har lågt svar på postexmetasontext. Men vi har andra sidan en hög täthet av glykokortikoidreceptorer. Och det är de där då kortisol påverkas. De finns i hippocampus, men de finns i ännu större utsträckning i våra pannlob. Och där vet man att när vi aktiverar, åtminstone på försöksdjur, aktiverar de här för mycket med kortisol, så påverkar det i hippocampus att man får skador i första hand på grenarna, man får minskat antal kontaktpunkter och man kan också sannolikt få en celldöd. Och vi misstänker också att den här överaktiviteten, en kraftfull överaktivitet, kan skada i våra pannlober och kan leda till då skador som ger de här symptomen och som gör att en posttraumatisk stress får en påverkan på själva grundläggande biologiska strukturer. Även om då kortisol ligger lågt på morgonen i posttraumatisk stress, så har man visat att när man då aktiverar då hjärnan med sådana här stimuli, som att man, de som har varit ute i krig och har återupplevande av det här, utsätts de för den här typen av ljud igen, så kommer de att få en stressreaktion som är högre än vad det är för vanliga människor. Och det är två sådana studier som har kommit och som visar att trots allt så finns det en överaktivitet i de här systemen och som kan förklara att vi får de här skadorna på hjärnan. Och det här är viktigt att tänka på, för skador på hjärnan är svåra att läka ut, skador på hjärnan är svåra att handskas med, och det leder ju till nedsatt funktion och leder till någon form av invaliditet. Och de problem som vi ser i samband med det här är till stor utsträckning orsakad av det här. Men det här är något som vi känner ganska dåligt till. Sådana här förändringar i hjärnan, både vad gäller reaktionsmönster som vi ser, men också vad gäller skador på hjärnan, det är sådana som kan finnas där och som tycks då kunna bli bestående. Så psykiska orsaker kan då leda till biologisk skada och som kan göra att vi får sådana här sjukdomar. Och biologisk skada är alltså väldigt svår. En depressionssjukdom till exempel kan vi läka ut, man kan återgå till det normala. Men det här är en sjukdom som sitter djupare och har mer biologisk påverkan än de vanliga psykiska sjukdomar. Och det här gör också att sjukdomen då kan återuppväcka sig efter lång tids frånvaro. Reaktionsmönstren består och vi kan alltså återfå en sjukdom när vi trodde att det varit borta. Har vi då några bevis för att vi får kroniska kognitiva skador? Vi har inga vetenskapliga bevis för det här. Men vi har många kliniska exempel på att så är fallet. Så att det är där vi är idag. Vi behöver mer kunskap för att kunna visa att posttraumatisk stress kan ge bestående hjärnskador. Men vi har många fall som har varit väldigt svåra och som aldrig kommer tillbaks och kan fungera på ett normalt sätt. Och det finns undersökningar, sådana som varit med i koncentrationsläger, som visar att just de här förmågorna, exekutiva störningar, kan finnas kvar efter lång tid. Och det finns andra som exempel på att det är långvarigt och att det finns det. Men vi har än så länge inga vetenskapliga bevis och de är svåra att kunna få. Hur kan man se det här? Det är viktigt att tänka på att den här typen av skador som det rör sig om, den syns inte vid ett vanligt samtal. Man kan hitta ord, man kan prata om alldagliga saker och det kommer väldigt, väldigt lite fram. Frågar man, som jag alltid brukar göra, om minnesproblem, då brukar man bejaka detta. Och det brukar vara sådant som att när jag ska laga mat så glömmer jag potatisen och så kokar det torrt och så blir det vidbränt. Det är sådana här saker som vanliga människor också drabbas av, men som här drabbas av i större utsträckning. Man kan fråga om minnesproblem. Jag brukar använda mina mentaltester. Finns det de tre minnesorden där? Jag brukar säga att upprepa tre ord. Ber de upprepa nyckel, tandborste, lampa. Och så säger de det. Och sen så ber de att räkna, dra 100 minus 7. Och fortsätta dra från 7. Till 93 brukar man komma. Men 93 minus 7 till 86 är ett svårt steg och det fordrar att man har många olika saker inne i arbetsminnet. Och det är där de havererar. De kommer inte fram till detta. Och människor som då kanske har utbildat sig till ingenjörer och liknande och inte kan dra 7 från 93 i huvudet. Det är klart att man undrar lite grann vad det är för någonting. Men man kan alltså prata med dem på ett vanligt sätt. Och de ter sig fullkomligt normala. Och inom parentes kan man säga att de som har då utmattningssyndrom, de har precis samma svårigheter. Och det är samma saker och troligen samma mekanismer som ligger bakom. Vid sådana här minnestest, när det är lite press på det hela, då klarar de inte det heller. Och då får de alltså väldigt dåliga poäng. Och många av de här som jag har haft, jag har testat det här, som har varit då flyktingar med svåra posttraumatiska syndrom, de ligger alltså på samma nivå som mina dementa patienter som jag har till vardags. Och det kan vara viktigt att veta och hur, när man ska bedöma och både dem och vad de kan göra. Men vad ger det här för problem? Man missar alltså i vanliga vardagssituationer och det kan vara svårt när man ska göra det. Men det är framförallt i stressade och komplicerade situationer som det här blir ett problem. Man har svårt att kunna planera och organisera. Man kan leva i en vardag, men man kan inte utnyttja en möjlighet som kan finnas med, när man då till exempel ska tvingas i nya miljöer, när något som ändrar sig. Man kan inte föreställa sig andra situationer än den man har idag. Och det här är en viktig sak att tänka på när det gäller reaktioner inför förändringar, inför nya situationer. Man klarar inte av att tänka sig detta. Och när man börjar fundera på detta, då blir det för många tankar in i huvudet och då skapar man ett kaos. Och i detta kaos kan sedan impulshandlingar komma som självmordsreaktioner liknande. Och det är i sådana här tillfällen när man får väldigt mycket att tänka på som ändå en traumatiserad flykting gör en självmordstanke. Det här är inte någon en sån sak att ta livet av sig. Det är ingenting som man kan fundera på det väldigt mycket och väldigt länge. Men själva handlingen görs inte utifrån en genomtänkt sak, utan det görs som en impulshandling i samband med att man får för mycket att kunna tänka på. Man kan inte hantera det. Och ett negativt beslut är en sådan sak som hos dem skapar den här typen av kaos som de inte kan reda ut. Och det här är sådana som man ska tänka på när man har med de här människorna att göra och som är en förutsättning för att kunna få dem att kunna fungera. Till en viss del läker sådant här ut på lång tid. Men hur mycket är svårt att säga, och visst handikapp finns det. Och ett sådant handikapp som man ser, det är förmågan att kunna tillgodogöra sig svensk undervisning. Har man ett svårt posttraumatiskt stress så är de kognitiva funktionerna så uttalade så att det går inte att lära sig ett nytt språk. Jag kan inte koncentrera mig tillräckligt. Och därför är ju det här med svenskprov i samband med att man ska få ett medborgarskap, ja, en tveeggad sak, för det kan göra att människor som är svårt traumatiserade inte kan nå upp till de här kraven. Vad kan vi göra åt det hela? I behandling av posttraumatisk stress så är det ungefär tre olika aspekter som finns på det hela som är viktiga. Vi har sociala faktorer, vi har psykoterapi och vi har läkemedel. De sociala faktorerna är väldigt viktiga. Och en grundläggande trygghet i tillvaron är en sån här oerhört viktig sak. Och jag brukar säga att utan att vi har en grundläggande trygghet finns ingen möjlighet att kunna åstadkomma någon förändring. Lever vi en total otrygghet så är det inte möjligt att med bästa vilja i världen skapa någon form av förändring. Även den sociala miljön och en normal social stimulans är också en oerhört viktig sak. Att vara med i en social gemenskap, att kunna prata med andra individer, ha något gemensamt med dem, det är en sak som rycker tag i den normala delen av livet. För en människa med posttraumatisk stress är det som de här tankarna, det här livet som finns, allt det här som är, det är någonting som i sig drar och som är svårt att kunna värja sig ifrån. Och det behövs alltid någon aktivitet, alltid något utanför för att bryta det här, för att locka fram ditt friska. Det gäller att få den friska funktionen att kunna växa, eftersom vi inte kan påverka den sjuka så väldigt mycket. Med sociala kontakter, med aktivitet, med arbete, sysselsättning, så kan vi alltså göra en hel del. Och för de allra flesta så är detta tillräckligt för att man ska kunna bli frisk. Man behöver inte så mycket mer än trygghet, en normal social gemenskap och arbete, så kommer det friska att växa och det sjuka kommer att minska mer och mer. Vi har ibland då två olika situationer. Vi har den flykt i friskhet med överaktivitet som det ändå tidigare som är en viktig sak. Viktigt att kunna tänka på att man kanske flyr för mycket ifrån det hela. Man kanske på något sätt måste komma överens med sitt gamla liv för att få det att kunna fungera. Och där kan det ändå vara viktigt att kunna stötta på något sätt den människan. Den svåraste vi har, det är de inaktiva, de som vänder sig in i sin sjukdom och isolerar sig och aldrig kommer upp till ytan. De måste bryta igenom någon på något sätt som inte kommer ha något friskt i sig utan lever i sin sjuka värld hela tiden. Och det här är egentligen fruktansvärt, för den tortyr som det här skapar, den är ständig. De kommer aldrig ur sin mentala tortyr. De sitter där hela tiden från morgon till kväll med sina tankar och med sina känslor och med sin ångest. Vi måste göra någonting för att förändra det hela. Psykoterapi är en viktig sak när det gäller att behandla de här människorna. Och där finns det en Cochrane-rapport. Och för den som inte vet vad en Cochrane-rapport är, så är det som den grund som finns för evidensbaserad kunskap. Det är den Cochrane-rapporten som har mest status i världen, som är mest välgjorda, som ger då en oberoende bild av den kunskap som finns. Och man säger det att traumainriktad kognitiv terapi är effektiv vid posttraumatisk stresssyndrom, och det är det som fungerar bäst. Studier med stresshantering ger viss effekt, men inte lika bra som traumainriktad kognitiv terapi. Och det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon annan form av psykoterapi har effekt. Och, ja? Vid den här typen av sjukdomar så finns det alltså inte någon vetenskaplig evidens för att ha effekt. Man kan ju inte utesluta att det finns sånt som är effekt, men det finns ingenting som är visat att det fungerar. Och det tycks som den här traumainriktade kognitiv terapin, det är ändå den som är då, som den goda effekt det har är någonting som man i det här fallet bör satsa på.
Ja. Tittar man på EMDR, för det är ju sånt där som ofta dyker upp. Som...
Man nämner EMDR i inledningen där, men den kommenteras inte senare, för det finns ingen evidens för att den fungerar.
Alltså sådana här ögonrörelser.
Ja. Ja. Det finns nog en övertro på det där, skulle jag tro. Den här går att ladda ner om man vill göra det. Om man går in på www.sbu.se. så finns alla Cochrane-rapporter möjliga att kunna få tag på den. Och det är en stor tjock bibba med all litteratur som finns. När det gäller läkemedelsbehandling så finns det en något senare Cochrane-rapport som visar att SSRI-preparat, citalopram, paroxetin, serotonin, att de ger positiva effekter. Och min erfarenhet är där att Cipralex är det preparat som är mest effektivt i den gruppen och som bör utgöra grund för en sådan behandling. I övrigt så har man då liten kunskap om andra antidepressiva läkemedel. Vad som är intressant är att när vi ger de här antidepressiva läkemedlen av SSRI-typ som påverkar serotonin, så sänker man de höga kortisolnivåerna som man har vid posttraumatisk stresssyndrom. Det vill säga att de går in och normaliserar de delar av de här biologiska störningen som då vi tror är skadlig. Så att man har både en direkteffekt på ångest och depression, man har också en djupare effekt på själva sjukdomsmekanismen som sannolikt kan vara viktig. Och detta är ytterligare en faktor varför den här typen av antidepressiv medicinering ska vara grund i en sån här behandling vid posttraumatisk stress. Och även om man inte har klara depressiva symptom så finns alltså anledning att ge en sån här behandling. Vad vet vi om andra läkemedel? Lugnande läkemedel ska vi undvika där risken för beroende är väldigt, väldigt stor. Det finns några öppna studier med ett antiepileptiskt läkemedel som heter Topimax. Och som ibland kan fungera och som kan ibland påverka just specifikt de här återupplevandena på ett positivt sätt. Man har gett där kanske upp till 4, möjligen upp till 500 mg per dag. Det är ganska mycket och där kan man få biverkningar. Även doser på 7500 mg kan ibland ha god effekt om man har mycket återupplevande och kan normalisera. Men det är olika människor hur man reagerar. Vissa fungerar väl och andra fungerar inte. Och den enda biverkan som man brukar se som är påtaglig är att man tappar aptiten. En del har det ingen betydelse för andra så kan det påverka.
Innan jag tog
ja.
Just med Topimax. Ja. Så jag hörde en föreläsning för åratal sedan just med ja. Topimax. Och så tog jag med mig rätt ut i dagen. Ja. Det är jättesvårt att få läkaren att skriva ut Topimax. Eftersom det var patienter som var så magra redan innan. De ville inte äta och orkade inte. Alla patienter i princip går ner på Topimax. Mm. Men de asylsökande jag har haft och som har fått Topimax har i princip alla gått upp i vikt.
Mm.
Därför att de har tappat lite av de här återupplevande.
Ja.
De har kunnat börja äta igen. Mm. Så att det var precis tvärtom. De har ja. Faktiskt gått upp i vikt.
Ja. Ja, jag tror inte att den biverkan är så påtaglig.
Nej, utan den är biverkan för några vanliga patienter, men inte för de här patienterna. Det har varit tvärtom.
Vi har ett nytt ångestdämpande läkemedel som också är antiepileptikum, heter Lyrica pregabalin, som det vi inte vet om det har effekt, men jag kan misstänka att man kan få positiva effekter också på den här gruppen. Tyvärr får man säga att terapeutiska effekter vid påtaglig posttraumatisk stress inte är så stor. Och det här är en dansk studie där man har försökt att under 9 månader då behandla människor som hade uppehållstillstånd och som sökte på en mottagning. Och efter 9 månaders behandling kunde man inte säga att man faktiskt hade åstadkommit någonting. Och det är också en viktig sak att framhålla när det gäller behandling och posttraumatisk stress. Det här, när det gäller intyg, att kunna visa att det här är ett svårbehandlat tillstånd som man inte så lätt kan få bättre utan att man har alla positiva faktorer. För trots allt så fungerar behandling på något sätt. Men man ska ha ett långt perspektiv och vi måste använda många olika aspekter för att få det här bättre. För det är ett svårt tillstånd, långt svårare än vad vi egentligen skulle kunna tro. Men vi kan göra en hel del. Men det fordrar mycket kunskap och det fordrar att vi samverkar på många olika sätt om vi ska få de här människorna bättre. Så att om någon grupp behöver terapeutiska åtgärder, behandling, så är det den här gruppen. Men det fordrar mycket kunskap, mycket tålamod för att vi ska lyckas med det. Tack för mig.